بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا داري fortsättningen på boken Jawami al-Akhbar av Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala där författaren har samlat 99 hadither som alla lägger ut en grund i islam, mycket viktiga hadither som vi alla måste lära oss och försöka att agera på så gott vi kan. Vi har kommit fram till al-hadith sadis ashar, den 16:e hadithen. Och författaren säger kapitel anzilun nas manazilahum, att man ska sätta varje person på dess rätta nivå. Och han nämnde där hadith Aisha radiyallahu anha, där hon sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa anzilun nas manazilahum. Ni ska, att profeten alaihi wasallam har sagt, ni ska sätta folk på deras rätta positioner. Och denna hadith finns berättad av Abu Dawud. Och hadithen finns också i Muqaddimat Sahih Muslim. Men där så säger Aisha radiyallahu anha, umirna anunazzila nasa manazilahum. Vi blev beordrade att sätta folk på deras korrekta positioner. Och den här hadithen säger vissa lärda att den är daif, den är inte autentisk. Medan andra lärda säger att den är hasan, den är godtagbar. Och hur som helst så har de lärda sagt att betydelsen av denna hadith är sahih. Betydelsen är sahih. Och den har stöd i Koranen och i sunna. Och det här är en viktig princip i islam. Att varje människa har en specifik position och ska behandlas på ett visst sätt. För att islam är en religion av hikma, av vishet. Och hikma betyder att man sätter varje sak på dess rätta plats. Och i den här hadithen så lär vi oss en viktig princip, och det är då att folk är olika. Folk är inte samma. Folk har olika positioner i ditt liv. Och dessa människor har alla sina rättigheter. Och du har skyldigheter jämt emot människor. Så det är viktigt att känna till folks nivå. Bara för att ni ska förstå det här. Så till exempel den kända hadithen där en man kom och sa ja Rasulullah, och Allah sände bud, vem ska jag behandla bäst? Vem ska jag behandla bäst? Vad svarade då profeten alaihissalam? Ummuk, din mor. Och så sa han, vem kommer därefter? Han sa, din mor. Vem kommer därefter? Din mor. Och vem kommer därefter? Din pappa. Och vem kommer därefter? Dina släktingar. Ju närmare, ju bättre ska du behandla dem. Så den här kända hadithen förstår vi att folk är olika. Vem är det som du ska behandla bäst av alla människor på jorden? Det är din mamma. Och efter din mamma, din pappa. Och efter din pappa, dina närmaste släktingar. Din farfar, din morfar, din farbror, dina bröder, dina systrar och så vidare. Du ska inte bara säga att jag behandlar alla likadant. Det spelar ingen roll om det är min mamma eller om det är en okänd kvinna på gatan. Ska de ha samma rättigheter? Ska du tilltala dem på samma sätt? Nej. Folk är olika inför dig. Och folk har olika rättigheter. Så att det är viktigt att känna till det här att folk är olika. Och vissa människor inför dig har större rättigheter. Och du har större skyldigheter jämt emot vissa människor. Vissa har större rättigheter mot dig. Och du har mera skyldigheter jämt emot vissa människor. Och det här är viktigt att känna till. Så man vet hur man ska behandla folk. Att man kan ge alla dess fulla rättighet. Ett annat exempel är också en känd hadith där profeten Muhammad alaihissalam, han sa Laysa minna, han är inte från oss, den som inte respekterar de äldre och den som inte har barmhärtighet mot de yngre och den som inte känner till de lärdas status. Så här finner vi också i denna hadith att profeten alaihissalam tar avstånd från de som inte respekterar de äldre. De äldre människorna har rättigheter, ska äras. Du står inte och skriker på en äldre man. Du låter inte den äldre mannen stå i bussen och du sitter. Eller hur? Du hjälper de äldre och respekterar de äldre. Och lyssna på vad de har att säga. När man ska bjuda på någonting så ger man företräde till de äldre. Du håller upp dörren till de äldre och så vidare. De har respekt, de äldre i islam. Och har barmhärtighet mot de yngre. Barn ska inte behandlas som äldre. Men de barnen har också sina rättigheter. Och det är att man ska vara barmhärtig mot barnen. Man ska ha rahma mot barnen. Och därför när profeten alaihissalam en gång satt med en man som heter Al-Aqara ibn Habis, så kom ett av profetens barnbarn alaihissalam. Och det var Al-Hassan, tror jag. Och då så pussade profeten hans barnbarn. Och då så sa den här mannen, Al-Aqara, han sa typ, vad gör du för någonting? Jag har 10 söner. Aldrig i mitt liv har jag pussat någon av dem. Vad konstigt, hur kan man pussa ett barn? Och då så sa profeten alaihissalam, men la yarham la yurham. Den som inte har rahma, barmhärtighet mot folk, kommer inte heller att få barmhärtighet. Så en muslim ska vara barmhärtig mot de yngre. Och sen så sa han, och den som inte känner till de lärdas status, al-ulama, de lärda i islam har en väldigt hög status. De är profeternas arvtagare. De gör profeternas jobb. Och du ska inte behandla en lärd person som vilken person som helst. Utan de lärda har viss status i islam. Och måste därför respekteras och tilltalas på ett visst sätt. Inte som din kompis, utan man tilltalar dem med respekt och känner till deras status. Så här finner vi dessa hadither att profeten alaihissalam nämner att folk ska behandlas olika. Profeten Muhammed alaihissalam sa också ett annat exempel. Han sa, vad som bevisar att en person högaktar Allah är att han respekterar den personen som fått grått hår. Vi shayba, eller muslim. Muslimen som fått grått hår. Och personen som bär på Koranen. Den som inte är extrem eller faller kort gällande Koranen. Och att han också respekterar den rättvisa ledaren. Och den hadithen finns i Abi Dawud och den är Hassan. Det är samma budskap här. Att har man korrekt förståelse i islam, så ska man respektera de äldre. Och det tyder också på att man har respekt mot Allah. Att man beter sig med respekt mot de äldre. Och att man respekterar den som bär på Koranen. Och det betyder här den som kan Koranen. En muslim ska respektera den som är kunnig. Och den som är hafid Koranen. Den som kan Koranen utan till. Han är också en person som har en status i islam. Han har företräde. Han är från de bästa av muslimer. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa, den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut Koranen. Och han nämnde att personen stiger en nivå hos Allah subhanahu wa ta'ala för varje vers han lär sig. Den som kan hela Koranen, han har från de högsta positioner av Allah. Men på ett villkor. Han sa här, den som kan Koranen men inte är ghali eller jaf. Han är inte extrem med Koranen och han faller inte kort med Koranen. Och den här hadithen lär oss en väldigt viktig sak. Och det är att islam är en religion av medelvägen. Islam är inte en religion av extremism. Och islam är inte heller en slags flumreligion. Flower power, där man gör vad man vill. Utan islam är en religion där man går medelvägen. Den som kan Koranen, du finner folk som kan Koranen, men han är extrem. Han är en extremism. Som gör takfir på muslimer. Som kanske tillåter att man dödar muslimer och så vidare. Den här personen förtjänar inte denna respekt. För han agerar inte ut med Koranen. Och så har vi den andra extremen. Den som kan Koranen men inte bryr sig om dess regler. Han faller kort. Och tillåter det som Allah har förbjudit och tar lätt på synder och så vidare. Han förtjänar inte heller denna höga status. Utan det är den som går medelvägen och lever efter Koran. Ett exempel på hur profeten Muhammad al-Islam ärade folket av Koran. Det var i slaget av Uhud. Där många av sahaba stupade. De dog som martyrer. Och det var svårt att begrava allihopa. Att gräva en varsin grav till varje person. Så man begravde flera personer i samma grav. Taib. Men vad hände för någonting? När man skulle lägga in liken i graven. Så sa han, vem av dem kan mest Koran? De är döda. Men han sa, vem av dem kan mest Koran? Och om man pekade på en person så sa han, lägg in honom först. Ge honom den bästa platsen i graven. Så här finner man att profeten Al-Islam till och med ärade den som kan Koranen efter att han gått bort. Mashallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala höjer folk med Koranen. Han höjer de som kan Koranen och också då lever efter Koranens budskap. Så här finner man att man då ska sätta folk på dess plats. Att folk är olika. Och folk behandlas olika. Alla människor är inte lika. Utan du ger vissa människor mer respekt än andra. Och det är någonting som är även logiskt. Och någonting som man då ska leva efter. Och någonting som man måste ha förståelse i. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith där profeten, det berättas från Abi Sarmah radiyallahu anhu att han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa man dara dara Allahu bi wa man shaqa shaqa Allahu alayhi. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den som skadar andra kommer Allah att skada. Och den som gör det svårt för andra kommer Allah att göra det svårt för. Och denna hadith finns i Tirmidhi och Ibn Majah. Och det är en hadith som är hasan. Och Imam Sa'di säger att den här hadithen lär oss två viktiga principer. Två viktiga principer. Den första principen är att al-jaza'u min jinsil amal. Fil khayri wa shar. En väldigt viktig princip i islam och det är att det man ger får man tillbaka. Det man ger får man tillbaka. Så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Det är en generell princip som vi har nämnt flera gånger. Att om du gör gott mot folk så kommer du att få gott tillbaka. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen? فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Är belöningen för gott någonting annat än gott? لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Allah säger också att de som gör det goda kommer att få det goda. Och i den här versen betyder det paradiset. وَزِيَادَ. Och de kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Så de som gör det goda, vad får de för någonting? De får det goda tillbaka. Och extra utöver det. Och också de som gör ont kommer att få ont tillbaka. جَزَاءً وِفَاقًا. I enlighet med vad de har gjort. Som imamen läste här i Salat al-Isha. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Att den som gör så lite som en myras vikt av ondska kommer att få se det. Det onda du gör kommer tillbaka till dig. Och det goda du gör kommer tillbaka till dig. Så en jätteviktig princip. Att som du är mot människor kommer Allah att vara mot dig. Är du generös mot människor? Allah är ännu mer generös mot dig. Vad är beviset på det? Allah subhanahu wa ta'ala säger en hadith Qudsi, ibn Adam, anfiq unfiq alaik. Människa, skänk och jag kommer att ge till dig. Skänk och jag kommer att ge till dig. Om du är förlåtande och överseende mot folk så kommer Allah att vara förlåtande och överseende med dig. Vad är beviset på det? Det finns en ayah, surat al-Nur. En ayah. فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Låt dem förlåta och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? Ja? Och alltid som vår Sheikh Uthaymin sa, den där som jag var på, han sa alltid om det finns ett bevis från Koranen, den har företräde framför bevis från Sunna. Men yani, alltid, mashallah, accepterat. Tayyib, vad har vi mera för exempel? Han nämner flera exempel här, al-Imam al-Sa'di, på hur man får tillbaka det man gör. Han säger att det här är Allah subhanahu wa ta'alas hikma. Att den som gör det som Allah tycker om, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att tycka om. Och den som gör det som Allah ogillar, kommer Allah att ogilla. Och så nämner han exempel här. Att den som underlättar för en muslim, kommer Allah att underlätta för. Men yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alayh. Som profeten Muhammad sa alayhi sallallahu alayhi sallam. Att den som underlättar för en person som har det svårt, kommer Allah att underlätta för. I dunya och i akhira. I detta liv och i nästa liv. وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Och om du tar bort och avlägsnar en svårighet, en motgång från en troende i detta liv, så kommer Allah att avlägsna ett problem eller svårighet från dig på domedagen. MashaAllah. وَاللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِي. Allah kommer att hjälpa och ta hand om sin tjänare så länge tjänaren hjälper sin broder. Så länge du är i tjänsten av din broder och försöker att hjälpa muslimer så gott du kan, så vet att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hjälpa dig ännu mer. Allah kommer att underlätta saker och ting för dig i detta liv ännu mer. Och motsatsen. Man dara muslimen, darrahu Allah. Att om du skadar och sårar en muslim, så kommer Allah att göra detsamma med dig. Och om du planerar onda planer mot en muslim, så vet att Allah subhanahu wa ta'ala gör samma sak med dig. Och om du gör saker svårt för muslimer, så vet att Allah kommer att göra samma sak för dig. Och så vidare. Han säger alla andra exempel som också faller in under detta. Så en jätteviktig princip, bröder, som man ska tänka på. Och har man förstått den här principen, att så som jag är mot andra kommer Allah att vara mot mig. Vad är det den här principen ska leda till? Vad har den för frukter? Aya shabab. När du vet att så som jag är mot andra kommer Allah att vara mot mig. Vad är det här resulterar i för någonting? I ditt agerande, i ditt beteende.
Man behandlar andra så som man vill
behandla. Nej. Att du kommer att behandla andra väl. Du kommer att vara generös. För du vill att Allah ska vara generös mot dig. Och vet att Allahs generositet överträffar din generositet. Du kanske skänker 10 kronor av generositet. Allah ger dig miljoner tillbaka. Vem vet? Så det går inte att jämföra. Du vill att Allah ska förlåta dig. Förlåt människor. Var överseende. Du vill att andra ska vara mjuka och snälla mot dig. Var mjuk och snäll mot dem. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Du vill absolut inte att Allah ska hålla tillbaka saker från dig. Så håll inte då tillbaka folks rättigheter. Var inte snål, var inte girig. Var inte hård, var inte sträng, var inte svår. För det här är kanske det du kommer att få tillbaka. Och människan har den här bristen att människan ser saker och ting väldigt kortsiktigt. Att om jag skänker 100 kronor har jag förlorat 100 kronor. Men det är inte så. Tänk mer långsiktigt. Jag skänker 100 kronor. Det är en investering. Jag kommer att få tillbaka bättre i detta liv och i nästa liv. Eller hur? Så om man ska vara smart och tänka på detta. Att så som du är mot andra kommer Allah att vara mot dig. Den andra principen som vi lär oss av denna hadith är att islam har förbjudit att man skadar. Islam har förbjudit att man skadar andra människor. Och att skada andra människor, det kan vara att man hindrar en maslaha. En kompis till dig, en broder till dig ska få någonting gott. Och du sätter stopp för det. Då har du skadat honom. Det har inte, direkt gått och slagit honom eller tagit någonting från honom. Men han skulle få någonting och du hindrar denna goda sak. Då har du skadat honom. Eller att du direkt också skadar honom på ett eller annat sätt. Ja. Så det här är en väldigt viktig princip som islam har lärt oss. La darara wa la dirar. Att man ska inte skada sig själv, man ska inte skada andra. Utan en muslim ska gynna sig själv och en muslim ska gynna andra människor. Och han nämner massvis med exempel. Vi kan nämna några av de exempel som finns på hur man skadar en annan människa. Till exempel ett tadlis wal rush fil muamala. Att man lurar och bedrar när man handlar och köper med folk. Din bror kommer att köpa någonting från dig och du säljer någonting som är trasigt. En bil som du vet kommer att krascha, den kommer inte gå igenom besiktningen, den läcker. Och du säger, mashallah, den här bilen är helt felfri. Då har du skadat din bror, eller hur? Du har fått honom att betala mer än vad han borde betala. Och du har fått honom att göra ett dåligt köp. Att hamna i problem. Att få massa utgifter och så vidare. Och du har fått honom i slutändan att hata dig. Han kommer se dig som en person som blåser och lurar och är falsk och ljuger och så vidare. En annan sak som också är en form av skada är att förstöra sin broders handel eller sin broders frieri, som det har nämnts i hadithen. La yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Man får inte förstöra sin broders handel. Jag vet inte om vi nämnde det här. Det var några veckor sedan vi talade om den här punkten. Kanske var i Stockholm. Men vad menas med det? Om du är i en affär och du ska köpa någonting av försäljaren. Du kommer in till min affär till exempel. Och jag ska sälja den här boken till dig. Jag säger du får den för 100 kronor. Och du säger okej, jag köper den. Och du tar upp pengarna. Då kommer en annan person in i affären som har en annan affär. Och han säger köp inte boken. Köp den av mig, du får den för 90 kronor. Det här är haram i islam. Det här är inte tillåtet. Eller köp inte boken. Om du köper den för 100 kronor av mig så får du en till bok på köpet. Eller du får en större bok av mig och så vidare. Det är inte tillåtet. När din broder har kommit överens med försäljaren. Om han inte har kommit överens. Jag säger du får köpa den här boken för 100 kronor. Han säger jag ska tänka på saken. Då kan han säga du får den av mig billigare. Men om han säger att han ska köpa den. Då får man inte gå emellan och förstöra den här handeln. Eller att han köper den. Och när han är på väg ut från affären så säger man lämna tillbaka den, du får den billigare av mig. Det är inte heller tillåtet. Eller det andra exemplet. Att man har friat till en kvinna. Man vill gifta sig med en tjej i islam. Och hon säger okej, jag går med på att gifta mig med dig. Då är det inte tillåtet för dig att gå fria till samma kvinna. Som din broder har friat till. Så länge hon har sagt ja. Om hon säger jag vet inte, ska tänka på saken, då får man fria. Men, eller om hon säger nej, jag vill inte gifta mig med honom. Men om hon säger ja, vi ska gifta oss. Då får du inte gå fria på samma kvinna. För då har du skadat din broder. Och det leder också till hat och fiendskap mellan muslimer. Han nämner också andra exempel. Han nämner en väldigt fin sak här. Och det är att om man skadar sin broder när det kommer till handel. Man blåser en muslim. Man stjäl från honom. Man lurar honom. Man bedrar honom. Och så vidare. Man skadar en muslim i hans pengar. Och du tjänar någonting på detta. Så kommer du inte få någon baraka i dina pengar. Du kommer inte få någon välsignelse i dina pengar. Vad är beviset på det? Vad är beviset på det? Hadithen. Vad sa profeten alaihi salam? Man dara, dara Allahu bih. Du skadar din broder, vad får du tillbaka av Allah? Allah kommer att skada dig. Och om Allah kommer att ge dig detta straff, hur i hela världen ska du förvänta dig att få någon slags baraka i dina pengar? Som du tog på ett förbjudet sätt. Och därför förstår man också den här punkten att varje person som tjänar pengar genom att skada andra människor, hans pengar är som förbannade. Ondska. Och kommer inte att gynna honom. Och det kommer inte finnas någonting gott i dessa pengar. Så se inte upp till folk som tar andras pengar orättvist. Och tro inte att de har tjänat massa pengar. Utan det går oftast dåligt i slutändan. Eller hur? Är det inte så? Bankrånare, folk som vinner på lotto, folk som lever på ränta och så vidare. Det går oftast dåligt till dessa människor. Eller hur? I slutändan. Så blir de fattiga och det finns ingen khair i deras pengar. Och det är bara att kolla generellt. Ni vet säkert folk som är kriminella. Vi kommer från kanske såna områden. Folk som har gjort stötar, folk som har sålt, folk som har haft miljoner i omlopp. Hur mycket har de idag? Känner inte de här människorna som har ingenting? Eller hur? Han hade så mycket, idag har han ingenting. Han kanske sitter i fängelse, han kanske har skulder, han kanske har flytt från Sverige, jag vet inte vad. Och så vidare. Kronofogden. Massa skulder. Det finns ingen baraka i dessa pengar. Förbannade pengar. Medan personer som har ett simpelt jobb och kanske får 15 000 efter skatt, kanske till och med har pengar kvar efter när månaden är slut. För Allah välsignar hans inkomst. Nej. Han nämner också andra former av skada. Till exempel en person som ska dö. När man dör så lämnar man ju arv efter sig. Eller hur? Då är det inte tillåtet att skriva ett arv vars syfte är att skada någon av arvtagarna. Ett testament. Du skriver till exempel, jag vill bara jävlas med dessa arvtagare, de var taskiga mot mig. 30% av mina pengar ska gå till att rädda pandor eller Kina eller någonting. Fast hans barn är i behov av pengar till exempel. Så att det här är inte tillåtet. Att göra ett sånt här för att skada arvtagarna. Det får man inte heller göra i islam. Eller att en man också skadar sin fru. Han sätter en massa regler och konstiga shurut på henne för att skada henne. För att jävlas med henne. Och kanske ännu värre. Det händer ibland att när man gifter sig, finns i vissa kulturer att man har som ett villkor att om man skiljer sig så ska man betala en mahar, muakhar. Man ska betala en summa senare. Till exempel om när vi gifter oss, jag betalar 10 000 kronor. Om jag skiljer mig från dig så ska jag betala 100 000 kronor. Och det här är ganska vanligt i vissa kulturer. Så mannen vill inte betala. Han vill inte ha den här kvinnan. Han vill inte betala 100 000. Vad gör han då för någonting? Han förtrycker henne tills hon är den som frågar efter skilsmässa. För då slipper han betala. Och det här är inte tillåtet i islam. Och ni förstår, jag vill komma någonstans. Du får inte skada muslimer. När det kommer till handel, när det kommer till beteende, när det kommer till arv. När det kommer till ens granne till och med. Du får inte till exempel göra en brasa på din tomt. När det är torrt. Och det blåser. För att det kan blåsa och elden kan komma in på hans mark. Då har du skadat honom. Och då är du också betalningsskyldig för allting som ni förstörs på hans mark. För det var du som orsakade den här ondskan. Och det händer så ibland konflikter mellan grannar också. Eller? Att man vill jävlas, man bygger en stor mur eller någonting. Och för att grannen ska bli arg och så vidare. Även fast du kanske har den här rättigheten enligt lagen att bygga en mur eller sånt. Men om det skadar din granne så får du inte göra det. Så man ska alla kolla på hur islam har kommit med att ta bort skada från andra människor. Ett annat exempel som här nämns är också det här med vittnesmål. Ibland så går folk in och vittnar åt en kompis för att skada någon annan. De är oense Och du går in i domstolen och vittnar falskt för att skada en annan muslim. Samma sak där, det är inte tillåtet. Eller ett annat vanligt exempel är att en sjuk person som bär på en smittande sjukdom får inte gå och umgås med friska människor. Ja, han håller sig borta från dem så att de inte skadas och blir sjuka av hans sjukdom. Ja. Och han nämner också sen avslutningsvis en annan form av skada, vilken är uppenbar. Det är att göra narr av folk, att baktala folk, tala om deras heder, att göra problem mellan muslimer. Allt det här faller in under att skada. Och det här är då någonting som är förbjudet i islam. Och Sheikhen säger också att man förstår motsatsen av hadithen. Att om du straffas av Allah när du skadar andra muslimer, när du gör det svårt för andra muslimer, så vad är motsatsen? Om du underlättar för andra muslimer, du hjälper andra muslimer, du tar bort någonting svårt från dem, så kommer Allah att göra samma sak för dig. Du underlättar för muslimer, Allah kommer att underlätta för dig. Mashallah. Vi går vidare till nästa hadith som är den sista för idag. Och det är en väldigt viktig hadith. En hadith som berättas av Abu Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Ittaqillah haythuma kunt wa atbi' sayyi'at al-hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." I denna hadith så säger profeten alaihi salatu wassalam: "Frukta Allah vart du än befinner dig. Och följ upp den dåliga gärningen med en god gärning, så kommer den att sudda bort den. Och behandla folk med den bästa karaktären." Och denna hadith är sahih, den finns berättad av Imam Ahmed i hans Musnad och i Tirmidhi. Och det är också en av de hadither som Nawawi nämner i Al-Arba'in Nawawiyya. En väldigt fin hadith som nämner usul al-mu'amala. Hur du ska vara mot Allah. Hur du ska vara med dig själv och hur du ska vara mot dina medmänniskor. Med dessa väldigt korta meningar. Mashallah. Och vi ska inshallah gå igenom alla dessa tre meningar. Hur du ska vara mot Allah. Hur du ska vara mot människor. Och hur du ska vara med dig själv. Den första och den största rättigheten, det är Allahs rättighet. Den största skyldigheten människorna har är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och här säger profeten alaihi salam: "Ittaqillah haythuma kunt." Frukta Allah vart du än befinner dig. Och vi måste först förstå ordet taqwa. Ittaqillah. Vad betyder taqwa? Vi har nämnt det förut. Vad betyder ordet taqwa i det arabiska språket? Inte den religiösa bemärkelsen. I det arabiska språket. Är det någon som vet? Ittaqa, yattaqi. Ja, araber. Ha? Att ta skydd. El-wiqaya. Att skydda sig från någonting. Att skydda sig från någonting. Och i den religiösa benämningen så är taqwa vad för någonting? Ha? Okej, för det. كيف تجعل هذا الهاجز؟ نسيت شيء مهم. هو صحيح att taqwa är att bygga upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Men då måste lägga till någonting. Att bygga upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff genom att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Ja? Det är det som är själva skyddet. Så taqwa är du att skydda sig själv från Allahs straff. Och man skyddar sig själv från Allahs straff genom att lyda Allah. Och att inte trotsa Allah. Och därför fanns det en känd man från Salaf som heter Talq ibn Habib. När man frågade honom om taqwa. Vad är taqwa för någonting? Vad sa han för någonting? Han sa att det är att lyda Allah med ett ljus från Allah. I hopp på Allahs rahma. Och att hålla sig borta från Allahs synder med ett ljus från Allah i fruktan för Allahs straff. En väldigt, väldigt fin och, som vissa av ulema har sagt, kanske den mest omfattande beskrivningen av taqwa. Att lyda Allah med ett ljus från Allah. Och ljus här betyder kunskap. Med insikt. Att lyda Allah med insikt. Att du vet att den här saken är wajib, den här saken är haram och så vidare. Att du lyder Allah med kunskap. I hopp på Allahs rahma. Och att hålla sig borta från Allahs synder. Med kunskap. I rädsla för Allahs straff. Mashallah. Så en väldigt, väldigt fin beskrivning om vad taqwa är för någonting. Och ordet taqwa, om vi nu har förstått det, betyder då att lyda Allah och att inte synda. Göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Så det här ordet omfattar egentligen hela religionen. Eller hur? Allt i Koranen går ut på gör eller gör inte. I slutändan, eller hur? Att lyda Allah. Så ordet taqwa är ett väldigt omfattande ord som omfattar allting i religionen. Och att frukta Allah subhanahu wa ta'ala är obligatoriskt. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Troende, frukta Allah så som han bör fruktas och dö inte förutom i ett tillstånd som muslimer. Naam, så det är obligatoriskt att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att frukta Allah. An'ibudullah wattaqu, som Allah också säger, att de är beordrade att dyrka Allah och att frukta honom. Här kommer vi till en annan viktig punkt. Taqwa Allah. Är det någonting som man säger eller är det också någonting man måste göra? Många säger, men jag har taqwa. Jag är en bra muslim. Räcker det med att man säger att man har taqwa? Eller måste man göra någonting mer? Förstår ni frågan? Ibland du träffar en muslim som syndar. Han gör värsta haram. Han gör inte salah, han har flickvän och allting. Och när du säger det här är haram, han som jag har taqwa i hjärtat. Hur ska du svara på honom? Han säger: Allah, jag vet vad som finns i mitt hjärta. Jag har ett rent hjärta, jag har taqwa i hjärtat. Ja. Han säger: Allah kollar inte på våra gärningar, Allah kollar på vårt hjärta. Hur ska du svara honom, Ibrahim? Nej, att iman och taqwa är inte bara något som finns i hjärtat. Taqwa är också det man tror, det man säger och det man gör. Och därför har det berättats från Al-Hassan al-Basri, han sa: "Laysa al-imanu bitahalli wa la tamanni." Iman är inte bara någonting man säger eller hoppas på. Utan iman är det som finns i hjärtat och bekräftas med ens gärningar. Så om du verkligen har taqwa i hjärtat så kommer det att visa sig i dina gärningar. Och Imam Sa'di nämner en vers som bevisar detta. Och det är versen från surat al-Baqarah, vers 177. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib." Fromhet. Och birr betyder här taqwa. Taqwa är inte att man vänder sig till höger, till väst eller till öst. Utan fromhet och taqwa är att man tror på Allah den yttersta dagen, på änglarna, på böckerna, på profeterna, och att man skänker pengar till de behövande och till släktingar och till de föräldralösa och de fattiga och de resande och de som tigger och till de som är förslavade. Att man ber, man betalar zakat. Att man håller sina löften och att man har tålamod i goda och svåra tider. Det är de som är uppriktiga och det är de som är el-muttaqun. Så den här versen nämner Allah vilka el-muttaqun är. Det är inte bara de som tror. I början på versen så nämner Allah grunden i taqwa. Att tro på Allah, änglarna, böckerna, profeterna, domedagen. Det är grunden av taqwa. Men han nämner också att el-muttaqun, de som har taqwa, gör också gärningar. De ber, de betalar zakat, de hjälper fattiga, de håller sina avtal och så vidare. Vilket allt är gärningar. Så det räcker inte med att man säger jag har taqwa i hjärtat. Utan hade du taqwa i hjärtat så kommer det också visa sig i dina gärningar. En annan vers som författaren också nämner är den fina versen från surat Ala Imran, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Tävla till eran herres förlåtelse och ett paradis som är lika vidsträckt som mellan himmel och jord, som står i förberedelse för el-muttaqun, för de gudsfruktiga. Och sen så beskriver Allah vilka el-muttaqin är. Han säger: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَّاءِ. El-muttaqin, det är de som skänker i svåra tider och i goda tider. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضِ, och de som lägger band på sin ilska. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, och förlåter folk. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, och Allah älskar de som gör det goda. Och sen så nämner Allah att de också gör tauba för sina synder. Så här nämns också att el-muttaqin är de som gör dessa gärningar. De skänker, de är överseende, de är förlåtande, de håller inne sin ilska, och att de gör tauba för sina synder. En viktig fråga här: vi ska lyda Allah subhanahu wa ta'ala, vi ska frukta Allah och vi ska ha fromhet. Det finns en sak som hjälper människan att ha taqwa. Det finns en väldigt viktig sak som hjälper människan att ha taqwa. Och vad är det för någonting? Ahsant. Kunskap. Och vad är beviset på det? Måste ha bevis när man pratar i islam. Ahsant. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah säger att de lärda är de som sannoliken fruktar Allah. Eller det enda som lärda som sannoliken fruktar Allah. Så när man har kunskap så kommer man att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Därför har det också berättats i en hadith att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: är inte jag den av er som har mest kunskap om Allah och den som fruktar honom mest? För när man känner till Allah subhanahu wa ta'ala, yahamakallah, man känner till Allahs namn och egenskaper med den korrekta förståelsen, så kommer den här kunskapen att ge människan kärlek till Allah. Man kommer älska Allah. Man kommer att längta efter Allah. Och man kommer också att frukta hans straff. Man kommer att förstå att Allah subhanahu wa ta'ala är otrolig, magnifik. Han är stor, han är mäktig, han är jabbar. Så då kommer man att frukta honom. Till exempel, profeten alaihissalam, han sa här: frukta Allah vart ni än är. Vart ni än är. Yani, mashallah, barnen leker. Ibrahim, nu stänger dörren kanske. Taib. Så. Nam. Vart man än är. Ibland är du bland folk och de ser det. Och då låter du bli att synda för att folk ser det. Eller hur? Men när du är själv, är det då tillåtet att synda? Nej. För att Allah ser det. Allah ser det hela tiden. Den som vet att från Allah subhanahu wa ta'alas egenskap är att han ser allt. Han ser alla. Det finns ingenting som Allah inte ser. Han ser allt samtidigt. Han ser den kolsvarta myran på den kolsvarta stenen på en kolsvart natt. Och han är över de sju himlarna. De lärde sig, han ser till och med hur blodet går runt i hans kropp. Subhanallah. Allah ser allt. Lås in dig vart du vill. Allah ser det. När man har den här kunskapen, el-muraqaba, du vet att Allah ser mig, då kommer det hjälpa dig att sluta synda. Eller hur? Det finns ingenstans du kan gömma dig från Allah för att sitta och synda. Allah kommer se det. Samma sak, den som vet att Allah hör allt. Han är Samir. Från Allahs namn är att han är den allhörande. Han hör allt. Vad du än säger så hör Allah dina ord. Och ett bevis på det här är den väldigt mäktiga hadithen. Hadith al-Qudsi. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger att om alla människor och jinner, alla människor och jinner, från den första till den sista, tänk er här, hela mänskligheten, alla människor som någonsin har levt och kommer att leva på jorden, alla jinner, från den första till den sista jinnen som kommer att leva, om de alla skulle samlas på en och samma plats och de alla skulle be mig samtidigt om allt vad de vill ha, så skulle jag, och jag skulle ge dem allt det de vill ha, så skulle detta inte minska för min rikedom mer än vad havet minskar om man doppar en nål där i. Vad är beviset? Om alla människor och jinner som någonsin har levt skulle samlas på en och samma plats och de alla skulle be Allah samtidigt om allt vad de vill ha, så skulle Allah höra dem allihopa samtidigt. Trots att deras röster, de pratar i munnen på varandra, vilka språk de än använder, vilka ord de än använder, så skulle Allah höra alla samtidigt, subhanallah. Och om Allah skulle ge dem allt vad de önskar sig samtidigt, så skulle det inte minska från Allahs rikedom mer än vad havet minskar om du doppar en nål i havet. Men Allahs rikedomar är oändliga och fylls alltid på och tar aldrig slut. Så tänk er det här, subhanallah. Den här korrekta kunskapen om Allah, Allahs namn och egenskaper, den ger människan det här taqwa i hjärtat. Till skillnad från de som har en felaktig förståelse om Allah subhanahu wa ta'ala och förvränger Allahs namn och egenskaper och negerar Allahs namn och egenskaper, du kommer oftast finna att de inte har taqwa och den här kärleken till Allah och längtan efter Allah, utan de har den här förvrängda bilden. Så den korrekta kunskapen av Allah kommer att föra dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så det här var det första rådet, att man ska lyda Allah. Det andra rådet, det är att om man har syndat, så ska man följa upp sin synd med en god gärning. Och det här hänger ihop. Allah säger att vi ska lyda honom, vi ska inte synda. Men det spelar ingen roll hur mycket du än försöker, broder eller syster. Du kommer att synda. Det finns ingen människa på jorden som inte syndar. Ingen av oss är felfri. Kullu bni Adam, khata. Profeten alaihi salam, han sa varje människa syndar. Så vi ska försöka lyda Allah så gott vi kan. Men vi kommer att ha tillkortakommanden. För människan är svag. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah skapade oss svaga. Vi har lustar, vi har begär. Shaitan lurar oss. Den dåliga omgivningen lurar oss. Dåliga vänner lurar oss. Och man faller in i saker som inte är tillåtna. Men alhamdulillah, Allah azza wa jall, han är ar-rafur ar-rahim. Den förlåtande, den överseende. Och hans dörrar till förlåtelse är alltid öppna. Och Allah subhanahu wa ta'ala är den som älskar att vi ber honom om förlåtelse. Allah azza wa jall sträcker ut sin hand på dagen för att förlåta dem som syndat på natten. Och sträcker ut sin hand på natten för att förlåta dem som syndat på dagen. Och Allah azza wa jall stiger ner till den lägsta himlen, den sista delen av varje natt. Och han säger, finns det någon som ber mig om någonting så att han kan få det? Finns det någon av mina tjänare som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Och så vidare. Så att Allah subhanahu wa ta'ala älskar att vi ber honom om förlåtelse. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah älskar de som ständigt vänder sig till honom i ånger och de som renar sig. Så har man syndat, vad är det då man ska göra för någonting? Då ska man försöka att få sin synd förlåten genom att göra en god gärning. Som profeten här nämnde i denna hadith alaihi salam. Att följa upp din synd med en god gärning, så kommer den att sudda bort den. Varför? För synder är som en eld som vi tar på oss. Och den här elden bränner upp oss. Den förstör oss. Och goda gärningar är som vatten som släcker elden.
Förstår ni? Goda gärningar är som vatten som släcker eld. Så att man ska vara den här personen som försöker att få sina synder förlåtna med goda gärningar. Och han nämner här att från de bästa av goda gärningar som förlåter våra synder är att göra tauba. Eller hur? Att göra tauba, att göra ånger och att be om förlåtelse för sina synder är från de bästa av goda gärningar. Om inte den bästa. Efter tauhid. Så ska människan ständigt be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Uppriktigt. Och då kommer Allah inshallah att förlåta dig för dina synder. Finns det någon synd som är för stor för att Allah ska förlåta den? Finns det någon synd som man inte kan göra tauba för? Finns det? Nej. Så länge du lever kan du ångra dig för alla synder. Spelar ingen roll hur stora synder du har gjort. Dörren till förlåtelse är öppen. Alhamdulillah. Men sen har ju tauba vissa villkor. Att man lämnar synden. Man intalar sig själv att inte göra om synden. Man känner ånger i hjärtat. Man lämnar synden för Allahs skull. Och om man har gjort fel mot en människa försöker man att sona eller ge tillbaka det man har tagit och så vidare. Så tauban har också vissa villkor. Så de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Har du gjort en synd, så försök att direkt efter synden göra en god gärning. Bäst att göra tauba. Det ska man göra hela tiden. Inte vissa då kanske gör tauba i Ramadan eller tauba på Hajj. Det tauba skulle göra hela tiden. Varenda dag skulle göra tauba. Profeten Alisan bad om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Så gör tauba otroligt mycket. Be Allah ständigt om förlåtelse. Och gör goda gärningar. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Som Allah säger, innal hasanat yudhibna sayyiat. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Kan ni något mer exempel på detta? Goda gärningar som suddar bort dåliga? Vi nämnde det för några veckor sedan. Bönen. Liknelsen med floden, eller hur? Floden framför huset. Där bönen liknades vid en flod. Där människan badar 5 gånger om dagen. Och då så sa profeten, kommer han att vara smutsig? Nej, han kommer vara ren. Och samma sak är det med bönen. Nej, att göra wudu suddar också bort våra synder. Som profeten Muhammed berättade, alaihissalam, att när man tvättar ansiktet så faller synderna bort. Som man har gjort med ansiktet, man tvättar händerna. Synderna faller bort med det man har gjort med händerna och så vidare. Ja. Vad? Qiyam. As-siyam. Ahsant, nam. Ahsant. Profeten alaihissalam, han sa as-salawatul khams wal-jum'atu ila jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna majtunibatil kabair, eller kama qal. Han sa i denna hadith att de 5 bönerna och fredag till fredag och ramadan till ramadan suddar bort det som sker däremellan. Så länge man håller sig borta från de stora synderna. Så allt det här bevisar att goda gärningar suddar bort våra synder. Och som en avslutning på detta. Till och med de minsta av goda gärningar. Vilken är den minsta goda gärningen? Haron. Att ta bort någonting dåligt från vägen. Hur kan det förlåta människan? Kan du något exempel? Hadithen. Mannen som gick på vägen, han såg någonting, en kvist eller någonting skadligt. Och han tänkte, den här kan skada muslimer. Han tog bort den. Allah förlät honom för hans synder. Och det var den minsta goda gärningen. Den lägsta delen av iman. Och vad ska vi då säga om de bästa? Om salah och siyam och hajj och så vidare. Subhanallah. Så tänk på detta. Att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Han nämner också att det finns andra saker som suddar bort våra synder. Till exempel att drabbas av motgångar. Och det här har vi också nämnt i flera föreläsningar. Att profeten Muhammed al-Islam nämnde att det finns ingen muslim som drabbas av sorg, oro, problem. Till och med om han sticker sig på en tagg. Förutom att Allah med detta kommer att sudda bort en synd från honom.
Så när man drabbas av motgångar så suddar det också bort ens synder. Ja. Sen så avslutar profeten al-Islam efter att han har nämnt Allahs rättighet, din egen rättighet, så nämner han också hur man ska vara mot resten av människor. Och han sa وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, och behandla folk med den bästa karaktären. Yani först hur du ska vara mot Allah, vilket är viktigast, hur du ska vara med dig själv, och hur du ska vara mot resten av människor. Och han säger att god karaktär är att skydda folk från din ondska. Att se till att aldrig skada andra människor med handen eller tungan eller någonting. Det här är det första du ska tänka på i god karaktär. Att vara förlåtande mot andra människor. Ja. Och att du då ska behandla dem med den bästa karaktär när det kommer till tal och när det kommer till handling. Och han nämner också exempel på god karaktär, som till exempel sa'atul hilm, att vara väldigt vänlig och förlåtande och överseende med folk. Att ha tålamod med folk. Att inte vara en person som är otålig. Att le dem i ansiktet är också god karaktär. Eller hur? Vad sa profeten om att le en muslim i ansiktet, alayhi sallallahu alaihi wasallam? Vad sa han? Att det är sadaqa. Det är en gåva. Att le till din broder i ansiktet när du möter honom. Han nämner också att från god karaktär är lotful kalam wal qawlul jamil lil mu'nis el mu'nis lil jalis, att då tala gott till folk och att då vara god och snäll mot dem som man sitter med. Att göra sina bröder glada. Att ta bort sorg och oro från sina bröder. Och också att kanske skämta ibland. Om det finns någon nytta i detta. Men han säger man ska inte överdriva i att skämta. Utan skämt, det ska vara som salt i maten. Om det saknas eller om det är för mycket så är det klandervärt. Ja. Så han nämner lite exempel på god karaktär. Att man ska le mot folk, man ska vara förlåtande, man ska vara tålmodig. Man ska tala till folk med de bästa och finaste orden. Man ska skämta med folk också, men inte heller överdrivet. Utan skämten ska vara inom islams ramar. Det ska inte vara att man ljuger som vissa, de skojar och ljuger eller skämtar om snuskiga och dåliga saker. Utan en skämt som är tillåtna. Och det ska inte vara överdrivet, utan det ska vara som saltet i maten. För mycket salt förstör maten, eller hur? Och för lite salt gör smaken, maten smaklös. Och man kan skoja ibland, men det ska inte vara överdrivet. Som tyvärr idag, det finns någon grej jag såg på YouTube som handlar. Det har kommit en tid där man vill ha funny shuyukh, man vill ha roliga shuyukh. Yani om en föreläsning inte är rolig så vill man inte kolla på den. Och föreläsningen blir nästan som, vad heter det, stand-up komedi. Skämt efter skämt efter skämt efter skämt efter skämt. Och det är inte så det ska vara. Och det är inte så vi har sett våra ulema. Bin Baz och Albani och Uthaymin, att de står och skojar halva lektionen. Det är inte det som är korrekt. Kanske någon gång ibland man lägger in ett skämt. Men inte så överdrivet. Det är inte någonting passande att göra. Då blir det som det här, för mycket salt i maten. Eller hur? En annan väldigt viktig princip. Någon kanske säger det, men det är svårt att minnas det här med hur eller vad som är god karaktär. Det är svårt att komma ihåg igen. Exakt, det är 20, 30, 40 punkter man ska göra. Det finns en väldigt lätt princip. Vad är god karaktär? Två hadither. Det första är hadith Anas, där profeten alaihissalam han sa att du ska älska för din broder det du älskar för dig själv.
Den andra hadithen är hadithen där profeten sa att låt den som vill räddas från elden och gå in i paradiset dö i ett tillstånd där han tror på Allah och domedagen, och han ska bemöta folk med det som han vill att de, eller han ska behandla folk så som han vill att de ska behandla honom. Okej? Dessa två hadither, och båda finns i Sahih Muslim, lär oss hur man ska ha god karaktär. Det första har att göra med hjärtat. Att du generellt ska önska gott för muslimer, som du önskar för dig själv. Du vill vara frisk. Jag önskar att mina bröder är friska. Du vill ha jobb. Jag hoppas mina bröder har jobb. Du vill gifta dig. Jag hoppas mina bröder gifter sig. Du önskar gott för muslimer. Vilket också betyder att den här önskan kommer sen att visa sig i dina handlingar. Och du önskar att dina muslimska bröder och systrar och folk generellt ska skonas från ondska. Så som du önskar att skonas från ondska. Den andra hadithen, att du ska bemöta folk med det som du vill. Eller du ska behandla folk så som du vill att de ska behandla dig. Jätteviktigt. Du vill att andra ska vara ärliga med dig, eller hur? Ja, Mohammed, läsa kadalik. Du vill att folk ska vara ärliga mot dig. Hur ska du då vara mot folk? Ja? Ärlig. Du vill att andra ska vara generösa mot dig. Hur ska du vara mot folk? Du ska vara generös. Du vill att andra ska bemöta dig med respekt. Bemöt andra med respekt. Och sätt dig själv alltid i den här positionen. Hur vill jag bli bemött? Hur vill jag att folk ska vara mot mig? Så ska du vara mot folk. Till exempel, vad ska du ha för karaktär mot din pappa och din mamma? Sätt dig själv i den här positionen. Att jag är pappa. Hur vill jag att mina barn ska vara mot mig? Jag vill att de ska vara ärliga, de ska lyda mig, de ska respektera mig. De ska inte höja rösten mot mig. De ska komma hem i tid. De ska ge mig gåvor och så vidare, eller hur? Ja? Massa saker. Så ska du också vara mot din pappa. Förstår ni? Så det är en väldigt, väldigt fin princip. Att du ska behandla andra så som du vill bli behandlad. Som han alla. En annan viktig punkt här. Som vi kan ta som avslutande punkt. Det är att gott beteende och god karaktär. Det är inte bara någonting som ska vara ömsesidigt. Gengällt. Att om han har bra karaktär mot mig, då har jag bra karaktär mot honom. Nej, god karaktär ska inte vara gengällt, utan god karaktär ska vara för Allahs skull. Att ha god karaktär i islam är en dyrkan, en ibada. Och det, islam har inte sagt att du ska ha god karaktär mot dem som har behandla dig väl. Utan islam har beordrat dig att ha god karaktär mot folk. Därför när en man kom till profeten al-Islam, han sa, han nämnde släktingar som var taskiga och dåliga mot honom. Han sa, jag har släktingar, jag håller kontakten med dem, men de bryter kontakten med mig. Vad ska jag göra? Vad sa profeten al-Islam? Han sa, fortsätt ha kontakt med dem. Han sa inte, aha, de bryter kontakten med dig, då ska du bryta kontakten med dem. Han sa inte så. De har dålig karaktär mot dig och bryter kontakten med dig, du ska fortsätta ha kontakt med dem. Så om du har en kompis som ljuger, han är falsk, då ska du inte behandla honom på samma sätt. Att börja ljuga och vara falsk mot honom. Han är snål, du börjar vara snål mot honom. Nej, du är alltid generös. För Allahs skull. Du är alltid ärlig för Allahs skull. Du är alltid förlåtande för Allahs skull. Och så vidare. Men sen självklart så finns det ju tillfällen där man kan, om man har blivit förtryckt, så får man ju förtrycka med samma sak. Eller inte förtrycka, men man får ta sin rätt och så vidare. Men vi talar om generellt. Så ska en muslim ha god karaktär. Och inte vara som resten av folk. Alla ljuger, jag ljuger. Alla är falska, jag är falsk. Alla luras och så vidare. Utan du ska vara den som har den bästa karaktären. Och din förebild är profeten Muhammad alaihi salam, som hade den bästa karaktären, eller hur? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah säger att du Muhammed besitter sannoliken den bästa, den högsta karaktären. Och det är så muslimen ska vara. För Allahs skull så har du god karaktär mot folk. Och här nämner också de lärda att när du har en bra relation med Allah, du gör det Allah har beordrat och håller dig borta från det Allah har förbjudit. Taqwa. Du gör tauba för dina tillkortakommanden och du har bra karaktär mot folk. Bi'idhnillahi Allah kommer att ge dig lycka i detta liv och i nästa liv. Genom de här punkterna kommer du att nå framgång i detta liv och i nästa liv. Förstår ni? Så väldigt korta råd. Vad ska du ha med Allah? Taqwa. Med dig själv? Tauba. Och göra goda gärningar. Och med andra människor? God karaktär. Det här är grunderna när det kommer till bemötande. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.